avsnittet med veckans bifynd.
Ja, men det låter som en jättebra idé.
Har du sett Försvarsmaktens senaste reklam på typ Instagram och Facebook?
Nej, det tror jag inte.
Det är typ en kampanj, tror jag.
Okej. Okay.
För att de har gjort så att alla som är med i Försvarsmakten får gratis mensskydd.
Det är ju skitbra!
Jag vet. Och jag tycker att deras sån här kampanjvideo för det här är så himla snyggt gjord.
Okay.
För då har de gjort som att tampongerna ser ut som hylsor. Och de liksom droppas ner på marken typ, och så är det så här, låter det som att det är metall typ.
Ja.
Det är jättesnyggt gjort faktiskt.
Ja.
Och jag blev väldigt positivt överraskad att de har gjort den förändringen.
Vilken satsning. Det lär ju ändå locka lite grann.
Ja, men jag tänker det. Jag tycker det var bra och jag tycker det var snygg.
Mm. Och med det här så blir det en väldigt bra övergång till dagens ämne som ska vara...
Menscykeln.
Ja!
I hjärnan så finns det ett område som sköter bland annat blodtryck, kroppstemperatur, ämnesomsättning och sömn. Men även kontrollen av hormonella funktioner. Och det är det vi tänkte prata om idag. Det här området kallas hypotalamus och utsöndrar något som heter GnRH, som står för gonadotropin releasing hormone. Och det här utsöndras ganska regelbundet, ungefär en gång var 90:e minut.
Var 90:e minut? Hur vet den att det har gått 90 minuter? Är inte det så konstigt?
Det är typ som en inbyggd klocka.
Ja.
Det är askumt. I alla fall, GnRH kommer att stimulera hypofysen, som är en körtel i hjärnan som ser ut ungefär som en ballsack med två punkkulor, där den främre kallas för adenohypofysen. Och det är den som reagerar på GnRH och svarar med att utsöndra de två hormonerna FSH och LH. Där FSH står för Follicle Stimulating Hormone och LH står för Luteinizing Hormone. Jag tror att jag uttalar dem rätt, jag är inte säker. Adenohypofysen är inte lika bra på klockan som hypotalamus är, så FSH och LH varierar betydligt mer i mängd beroende på var i cykeln vi är.
Mm. Den är ju då istället bättre på att hålla koll på dagarna och följer därför en cykel på mellan 20 och 45 dagar. Det är ju lite beroende på.
Ja, det är ju väldigt individuellt.
Mm. Där den utsöndrar varierande mängder av FSH och LH under de här dagarna. På äggstockarnas celler finns receptorer för både FSH och LH. Och i äggstockarna finns folliklar som består av ett litet celllager runt varsin äggcell. Så det är liksom en follikel är den här äggcellen med celllagret runt.
Just det. Det är ju, by the way, den största cellen i kroppen. Alltså äggcellen.
Ja, jävligt stor, helt enkelt. FSH eller follikelstimulerande hormon, som det också heter, ökar ju då tillväxten av några folliklar varje månad, vilket man kanske förstår av namnet. Och när de börjar mogna på grund av FSH-stimulering...
Alltså de här folliklarna.
Ja, precis. Mm. Folliklarna börjar mogna då av FSH-stimulering. Så kommer det att bildas fler och fler celllager runt äggcellen.
Mm-hmm.
Så att de växer sig större och större.
Mm.
Och efter några dagar av tillväxt börjar en del av folliklarnas celler att utsöndra en slags follikulär vätska. Som innehåller höga koncentrationer av östrogen. Så att det är liksom follikeln som gör östrogen.
Mm.
Och östrogenet kommer också i sin tur att öka antalet receptorer för FSH, så att det liksom går runt. Den hjälper sig själv på
just
ett sätt.
Det. Så FSH stimulerar bildningen av östrogen i follikeln.
Ja.
Och det östrogenet stimulerar FSHs stimulering.
Ja.
Ja. Smart. Men LH får ju inte glömmas bort i den här ekvationen. Det behövs ju också för att allt ska fungera som det ska. För FSH och östrogen tillsammans kommer liksom att promota bildningen av LH-receptorer i follikeln. De säger liksom, kom här är vi, du får också vara med. Så då börjar även LH stimulera proliferationen av follikeln. Och nu kommer follikeln att växa jäkligt bra. Och även själva ägget i follikeln kommer bli typ 1000 gånger sin ursprungliga massa.
Efter ungefär en vecka så kommer en av de här folliklarna att ha vuxit till sig.
Av stimuleringen från FSH och LH.
Precis. En av dem kommer att börja växa snabbare än de andra folliklarna.
Mm.
Och det är inte helt klarlagt vad som får de andra folliklarna att sluta växa. Men en teori är att allt östrogen som de här folliklarna bildar ger en negativ feedback på hypotalamus. Och då kanske det är värt att nämna vad negativ feedback är.
Det är ju någonting som pågår egentligen hela tiden i våra kroppar i olika sammanhang. För att det inte ska bli för mycket av något hormon helt enkelt. I det här fallet så innebär det att så länge GnRH frisätts från hypotalamus så kommer det att bildas FSH från adenohypofysen, vilket stimulerar produktionen av östrogen i äggstockarna. Och när vi får mycket östrogen från den här processen i blodet så kommer det att hämma GnRHs signalering till adenohypofysen om att göra mer FSH.
Så det är liksom det sista steget i cykeln går upp och hämmar det första?
Precis. Det är lite som att den säger stopp, nu är vi väldigt mycket östrogen här i blodet, du behöver inte göra något mer.
Mm.
Så det sista ledet styr det första ledet kan man säga.
Mm.
Och den här negativa feedbacken påverkar alla folliklar förutom den största som liksom kommer ta över rent storleksmässigt. För den största follikeln har ju flest FSH-receptorer och därmed även störst chans att påverkas av det FSH som faktiskt finns. Medan de andra folliklarna inte är lika välutrustade eller vad man ska säga. Att det fungerar så här är ju såklart väldigt viktigt i och med att det helst bara ska vara en follikel som blir helt mogen och till slut burstar i ägglossningen. Annars hade vi ju kunnat få 6 eller till och med 12 ägg som ägglossar på en gång. Det hade ju blivit väldigt många ungar.
Mm, verkligen. Och någon som antagligen hade flera ägglossningar på en och samma gång, för det här kan ju ändå hända, även om det inte är meningen, var Valentina Vasiljev, tror jag man säger. Det är lite svårt här med uttalet. Som påstås ha fött 69 barn.
Holy!
Varav 16 par tvillingar, 7 set av trillingar och 4 set av fyrlingar.
Men gud vad sjukt.
Det är så många barn. Och om det här är helt sanningsenligt kan vi inte riktigt säga. Eftersom vi hittat det här på minst sagt opålitliga källor. Men det hade ju varit coolt om det stämde.
Men var det här med samma man?
Ja.
Alla var med samma man?
Ja, precis. Men det fanns också uppgifter om att den här mannen ska ha fått ganska många barn efteråt med en annan kvinna.
Ja, okej. Så han var också väldigt fertil, helt enkelt.
Ja.
Ja, ja men det är enligt, väl bara att säga historien. Grattis. Men alltså, man undrar ju när hon kom i puberteten och när hon hamnade i
klimakteriet. Ja.
Vad effektivt väldigt hon jobbade. Effektivt.
Fort måste ha gått.
Jag undrar om hon jobbade en enda dag i sitt liv. Eller var det bara mammaledighet, mammaledighet, mammaledighet?
Ja.
Det är ju som ett jobb.
Ja, men verkligen.
I alla fall, när ägglossningen väl sker, cirka dag 14 i cykeln, så har den mogna follikeln blivit inget mindre än 1,5 centimeter. Vilket ju är rätt så sjukt stort. Och för att ägget ska kunna bursta loss från äggstocken så krävs en kraftig ökning av LH från adenohypofysen. Den här ökningen startar typ 2 dagar före ägglossningen. Och nivåerna ökar totalt med cirka 6-10 gånger. Med en peak ungefär 16 timmar innan ägglossningen sker. LH kan man säga är som en lite otacksam gäst. För vi sa ju förut att FSH och östrogen ökade antalet receptorer för LH tidigare i cykeln i follikeln.
Mm.
Och liksom bjöd in LH att också stimulera follikeln.
Men de var väldigt givmilda där.
Precis, de bjöd in. Men nu när LH har fått börja stimulera follikelcellerna så kommer den att konvertera vissa av de här cellerna till att börja producera progesteron istället för östrogen. Och därför kommer östrogensekretionen att minska typ en dag eller så innan själva ägglossningen sker. Medans progesteron börjar utsöndras istället.
Mm.
Och FSH kommer också att öka precis innan ägglossningen. Och FSH och LH samverkar för att ge en tillräckligt stor svullnad av follikeln.
Precis. Och det är alltså i den här miljön när follikeln växer snabbt. Östrogensekretionen minskar efter att ha varit hög under en tid och progesteron börjar utsöndras som ägget är redo att släppa från äggstocken.
Mm.
Och när ägget väl ska bryta sig loss så krävs det två saker egentligen. Dels så utsöndrar follikelns celler enzymer som bryter ner follikelns vägg. Och sen så krävs prostaglandiner som sekreteras in i follikeln och ger vasodilatation, alltså en vidgning av själva blodkärlen som växer in i follikeln. Och de här två effekterna bidrar till att vätska från blodet kan tränga in i follikeln och orsaka ännu mer svullnad, vilket till slut gör så att follikeln rupterar. Och då har ju enzymerna brutit ner väggen lite grann så att det lättare liksom ska komma ut.
Ja, så den blir så stor så att den spricker i princip.
Ja.
Ut liksom. Mm. Ja. När follikeln väl rupterar så kommer de cellerna som är kvar i äggstocken som inte har lossnat tillsammans med ägget, alltså resterna av follikeln, att fyllas med fett, lipider, som gör de här cellerna gula. De kallas då för luteinceller, vilket ni kanske känner igen från en av våra huvudspelare i den här processen, luteinizing hormone. LH har faktiskt fått sitt namn just för att det är det som omvandlar de här cellerna till gulaktiga celler. Och gul på latin heter just luteus. Luteus, jag har ingen aning om hur man uttalar det. De här kvarvarande follikelcellerna som omvandlats till luteinceller kallas i sin helhet för corpus luteum. Och corpus luteum är i sig en väldigt viktig del i hormonproduktionen under cykeln. En del celler i corpus luteum kommer att producera östrogen och progesteron, varav mesta delen kommer vara progesteron. Och en del celler kommer producera testosteron, vilket mestadels kommer att omvandlas till östrogen av andra celler i corpus luteum. Och corpus luteum växer först i storlek och blir som störst 7-8 dagar efter ägglossningen. Och sen kommer den att börja krympa och förlora sin gulaktiga färg och sin effekt så att den helt slutar utsöndra hormoner efter den 12:e dagen. Då kanske ni undrar varför den slutar med det helt plötsligt.
Det kan jag förklara. För under den här tiden, när först follikeln och sen corpus luteum har sekreterat östrogen och progesteron, så sker det ju en negativ feedback som vi pratade om tidigare. Som alltså hämmar utsöndringen av LH och FSH. Men nu skjuter ju corpus luteum sig själv lite i foten. För den behöver ju samtidigt FSH och LH för att kunna fortsätta producera hormoner. Det är därför som den krymper ihop och till slut slutar producera östrogen och progesteron. Vilket stoppar den negativa feedbacken. Eller hämningen av FSH och LH som kan börja utsöndras igen för att stimulera nya folliklar. Och den här pausen i östrogen- och progesteronutsöndringen är det som leder till att man får mens.
Just det. Nu har vi pratat en massa om östrogen och progesteron. Men det är ju lite av en förenkling i och med att progesteron tillhör hormongruppen progestiner. Och i gruppen östrogener så är hormonet estradiol det viktigaste. Och de här hormonerna gör lite olika saker, men det som de har gemensamt är att de alla är steroider. Vilket innebär att de tillverkas från kolesterol.
Så man behöver alltså kolesterol?
Exakt, för att kunna tillverka de här hormonerna.
Mm.
Om vi går vidare till livmodern då?
Ja, livmodern har ju tre lager. Det yttersta heter perimetriet. Det mittersta heter myometriet. Och det är som ett buskelager. Och det innersta kallas för endometriet. Och det är en slemhinna där det befruktade ägget kan fastna. Och östrogen stimulerar uppbyggnaden av det här endometriet då. I första halvleken kan vi säga av menscykeln.
Mm.
Då östrogennivåerna är som högst. Och endometriet kommer bli jättetjockt. Och det kommer samtidigt att bildas nya blodkärl och fler körtlar.
Och när vi säger att endometriet kommer bli jättetjockt, då menar vi egentligen 3-5 mm. I alla fall. Progesteronet däremot hjälper till ytterligare genom att utveckla körtlarna som börjar producera tunt elastiskt slem som, hör och häpna, bildar små kanaler som hjälper till att guida spermierna i rätt riktning från vaginan till livmodern. De här körtlarna finns alltså i endometriet, eller hur?
Ja.
Mm. Endometriets celler kommer även att få ett ökat innehåll av fett och glykogen, alltså socker, som behövs som näring till det eventuella befruktade ägget som kan fastna där. I andra halvleken av menscykeln, en vecka efter ägglossningen, så kommer endometriet att vara 5-6 mm tjockt.
Och det här passar ju perfekt eftersom ägget från ägglossningen kommer hamna i livmodern 3-4 dagar efter ägglossningen. Och om den blir befruktad så kommer den fästa på endometriet 7-9 dagar efter ovulationen.
Så alltså när endometriet är liksom tjockt och rikt på näring och sånt där.
Ja, det sammanfaller.
Vilket... Nej, men vilken slump!
Ja, verkligen.
Tokigt.
Om ett ägg blir befruktat då och fastnar i slemhinnan så kommer det att börja producera ett hormon som heter HCG. Som även är det som detekteras på ett graviditetstest.
Mm.
Och HCG kommer då att hjälpa corpus luteum att fortsätta utsöndra östrogen och progesteron. För den skulle ju egentligen sluta göra det. Det är ju det som brukar hända.
Mm.
Men med hjälp av den här signalen så blir det lite som en livlina. Trots att den tidigare skjutit sig själv foten. Om det här inte sker, alltså om man inte får ett befruktat ägg här då,
mm.
så kommer bristen på hormoner att leda till en nekros av endometriets slemhinna så att denna lossnar helt enkelt. Och livmodern kommer att med hjälp av prostaglandinerna kontrahera och den kommer pressa ut slemhinnan.
Och den här nekrosen av endometriets slemhinna, det är väl i princip som att den vävnaden dör, kan man säga.
Ja, den behöver sina hormoner för att överleva.
Mm.
Utan dem så dör den.
Ja. Kommer du ihåg när du fick din första mens?
Nej, du får berätta först. Kommer du ihåg när du fick din första mens?
Ja, alltså jag hade ju kanske en lite speciell första upplevelse.
Okej.
Okay. Med den här processen. Jag var typ 10 tror jag. Och fick plötsligt skitont i magen. Mm. Alltså verkligen en smärta som jag aldrig någonsin har upplevt förut. Det kändes som att någon liksom stack upp, vad heter sådana stora gafflar som...
Högaffel.
Ja, en högaffel. En hög gaffel upp, eller det kanske är för stort, jag vet inte. Eller en vanlig gaffel. Upp liksom, nerifrån, upp i magen. Och typ vred om. Det var en sån otrolig kramp. Och jag hade ju aldrig känt den här typen av smärta förut, så jag fick ju panik.
Ja, det är klart.
Och jag vet att jag kräktes, och jag kunde inte stå upp för att det gjorde så ont. Och mina föräldrar blev ju såklart jätteoroliga. Så att jag blev ju inlagd på sjukhus. I en vecka.
Nej.
Och till slut så var de oroliga, läkarna, alltså att det skulle vara en appendicit, alltså inflammerad
blindtarm.
Och de vågade väl inte vänta så länge heller, för det kan ju bli riktigt farligt ifall att en inflammerad blindtarm spricker. Och ja, ja, det är obra så att säga. Så att då skickades jag på operation och tog bort blindtarmen. Och sen när operatören, alltså kirurgen, pratade med oss efteråt så sa han att så här, ah, nej, den såg ju inte så inflammerad ut. Såg ju inte ut som det var någon fara med
blindtarmen.
Ja. Så vi åkte hem efter det. Jag hade ju ont fortfarande.
Hade du varit där en vecka då?
Ja, jag var inlagd en vecka. Oj. För de visste inte vad det var. I alla fall, sen så ganska snabbt därefter så började jag blöda. Mm. Och jag får ju panik. För att jag fattar ju någonstans att det är ju inte bra att blöda inifrån.
Nej, en inre blödning.
En inre blödning är liksom, det kan man ju dö, inte bra. Ja, men det förstod jag nog.
Det är obra.
Mm, det är också obra. Så då åkte ju vi in akut igen. Och de tog ju det seriöst, för jag menar, de hade ju fortfarande varit inne och skurit
ja, det är
där omkring.
Det är kirurgerna som får ta det.
Mm, ja,
det är deras fel.
Och sen så gjorde de lite undersökningar och kollade ultraljud på äggstockarna och sånt där. Och sen så fick jag ju då diagnosen att jag hade fått mens.
Oj, ja, oj.
Så att det var ju en resa, så ja. Att säga.
Var det en traumatisk upplevelse?
Nej, men jag skulle inte säga att det var dramatisk.
Det var bara dramatiskt.
Det var dramatiskt. Och det var väldigt märkligt alltihopa.
Ja.
Vilken pärs vi går igenom.
Ja, verkligen.
Okej, kan du...
Ja.
Ja. Hej då, integritet.
Ja, men verkligen. Nej, men min... Jag kan ju inte toppa din historia. Min historia är inte alls lika dramatisk som din är.
Du har inget R kvar på magen från din första mens.
Nej, jag fick inget R. Men jag skulle ju då åka på skidresa samma dag som jag fick min första mens.
Mm.
Och jag hade typ på något sätt inbillat mig att jag aldrig skulle få mens. Har jag sagt det här?
Ja,
för jag trodde verkligen att du var one in a kind. Det där är någonting som händer alla andra, men det kommer aldrig hända mig. Så att när jag väl fick den så blev jag så här: nej, vad då? Sluta, sluta omedelbart. Bums. Och sen så åkte vi på den här skidresan och då så blödde jag faktiskt otroligt mycket. Jag tror aldrig jag haft en så
nej.
Kraftig mens.
Men det kan ju vara så.
Det kan vara lite olika liksom. Mm. Så att jag hade ju heller liksom ingen aning om hur mens funkade och blödde ju...
Man hade ju noll koll.
Man hade noll koll. Och man
var så oförberedd. Man det bara, äsch, det kan väl inte blöda så mycket.
Nej. Men ändå så lyckades jag bloda ner lakanen varje natt i typ hela veckan.
Man lär sig inte heller.
Men då var ju mamma jättesnäll och för jag skämdes ju framför alla andra som var med på den här resan och ville inte säga att jag hade mens. Så att mamma sa att det var hon som hade mens och hade blött igenom varje natt.
Vilken bror!
Ja, verkligen. Tydligen på detta vis att adenohypofysen och hypofysen hos en ung flicka är kapabla till att fungera helt normalt.
Vänta lite nu här. Vi måste ha skrivit fel.
Omtagning. Det är tydligen så att adenohypofysen och ovarierna hos en ung flicka är kapabla till att fungera helt normalt.
Alltså som en vuxen kvinnas?
Ja, precis. Om de bara hade blivit stimulerade av just FSH och LH som vi har snackat alldeles för mycket om i detta avsnitt. Men i och med att de inte blir stimulerade av FSH och LH så kommer de att vänta med att starta igång de här processerna tills man kommer in i puberteten.
Mm. Och det gör man först när GnRH börjar produceras. Vilket man faktiskt har sett i experiment att adenohypofysen är kapabel till att göra i princip när som helst. Men den gör inte det förrän den får en särskild signal från en annan del av hjärnan som man inte riktigt vet vart den kommer ifrån. Så det är väldigt mystiskt.
Ja, och det här innebär ju då att om det blir fel någonstans i det här systemet, typ som att adenohypofysen börjar utsöndra sitt GnRH utan att ha fått den här signalen,
så kan man ju komma i puberteten supertidigt egentligen.
Ja.
Och det är ju fysiskt möjligt.
Och det har ju också hänt.
Ja. Vi har ju ett exempel här då.
Ett hemskt exempel.
Ja, en kvinna som idag är väldigt gammal, som heter Lina Medina, som blev gravid som 5-åring, eller hur?
Ja, jag tror det.
Mm. Hon föddes i Peru 1933 och hon kom ju in i puberteten väldigt tidigt. Hon fick sin första mens när hon bara var 8 månader gammal, enligt hennes föräldrar.
Ja, det är ju extremt tidigt.
Och sen när hon var 5 så upptäckte hennes föräldrar en massa på hennes mage som de trodde var en tumör först.
Mm.
Så de tog med henne till läkaren som sa att hon var gravid. Men föräldrarna trodde inte på läkaren. Så de tog med dottern till en annan läkare som också bekräftade graviditeten. Och då hade det ju gått så långt så hon var höggravid. Det gick ju inte göra någonting åt det liksom. Så att hon födde sitt barn när hon var 5 år med kejsarsnitt.
Det är ju, ja. absurt på något sätt.
Det är så fruktansvärt hemskt.
Mm.
Och det är ju ingen som har dömts för den våldtäkten heller.
Nej.
Men det är så fruktansvärt sjukt att det kan ske. Att det kan bli så.
Det borde inte kunna hända och det borde såklart inte få hända. Nu har vi ju gått in lite på när menstruationscykeln startar. Och då tänkte jag att det kanske är värt att nämna lite grann hur den slutar.
Och anledningen till att man hamnar i klimakteriet är att man enkelt förklarat får slut på folliklar. I och med att det är folliklarna som utsöndrar östrogen så kommer nivåerna av östrogen i blodet att sjunka så pass lågt att de inte längre kan hämma utsöndringen av LH eller FSH. Och därför kommer FSH och LH produceras i väldigt stora mängder efter klimakteriet, medans östrogennivåerna från ovarierna kommer att sjunka till nästan noll.
Mm.
Det kan ju hända i väldigt olika åldrar.
Ja.
Vissa kommer in i klimakteriet väldigt tidigt.
Mm. Och vissa väldigt sent.
Mm.
Undrar om det beror på hur många folliklar man har.
Ja, men man föds ju med ett bestämt antal omogna folliklar från början.
Mm.
1-2 miljoner. Det är ju för sig ett väldigt stort spann mellan om man har 1 miljon eller 2 miljoner.
Det är folliklar. Dubbelt så mycket. Vissa kanske har dubbelt så mycket.
Hoppas man har många.
Ja, tänk om man har dåliga ägg. Men jag hoppas att, eller vi hoppas att det här avsnittet har varit intressant att lyssna på.
Mm. Det här är första avsnittet i en liten serie vi tänkte göra om fertilitet.
Ja.
Kvinnlig fertilitet. Typ så. Vi får se många avsnitt som kommer att ägnas åt just detta. Men vi tycker ju att det här är ett väldigt intressant område.
Ja, verkligen. Det är väl något av våra favoritämnen.
Mm. Mm.
Och ja, om det är något speciellt inom det här som ni vill höra så kan ni ju gärna
skriva
till oss.
Slide in our DMs.
Och så.
Okej, puss och kram, godnatt.
Tack och hej.